Mais God, ça va down, down, down. Ah. Så vår Gud är allt möjligt, sjöng den underbara lovsångskören här. Jag ska gärna stoppa det här. Det kommer för tid och evighet var rubriken på mina anföranden som berör detta, det vill säga tid och evighet. Jag måste ju ändå be om ursäkt lite grann för att jag sitter ner. För att min röst är dålig som den är. Jag har de senaste 9 månaderna först blivit sjuk under en resa i Afrika, i Rwanda, Kongo och Tanzania. När jag kom hem så fick jag 3 stycken hjärnblödningar, 3 strokes, rakt upp i hjärnan på mig. Det är sånt som tar livet av folk. Därefter så fick jag en dubbelsidig lunginflammation. Och medan jag låg på sjukhus för att bota detta så fick jag dessutom blodförgiftning. Så i själva verket är jag rätt så död. Men för att vara död så är jag ovanligt levande ju. Och det får vi tacka både vår Gud och våra skickliga läkare som jag tror du bad om dessförinnan. Och egentligen kommer det här anförandet att handla om just det som jag tror att du bad om och sa. Inklusive väldigt mycket av det som vi sjöng om innan. Idag är det fastlagssöndag. Det innebär att det är 3 dagar till askonsdag. På askonsdag så i min hemförsamling där jag går så går man på eftermiddagen tidiga kvällen och man får ett kors i pannan av olja och aska. Sen går man omkring med det korset hela dagen, hela kvällen. Och det är lite speciellt, men så är det hos oss och så är det stora delar av den världsvida kyrkligheten. Därefter är det 40 dagar fram till det är påsk. Och påsken slutar ju med den största glädjefesten vi överhuvudtaget känner till i den kristna kyrkan. Under rubriken på denna söndag, som är sig fastdagssöndagen, är i en stor del av kyrkligheten kärlekens väg. Och en av de texter som läses i många kyrkor idag över hela världen, kan man säga, i Sverige, där jag kommer ifrån, den är från Lukas 18:35. Lukas 18. Vi har inte texterna uppskrivna här beroende på att det här drabbade mig i eftermiddag. Den här texten drabbade mig i sängen för 2 timmar sedan. Jag läser Lukas. Hela gänget är ute, det är apostlarna och det är Jesus. Och runt sig hade han ju hela tiden ett stort antal olika följeslagare. De är ute och går och när de närmar sig Jeriko, när Jesus närmade sig Jeriko, satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Vi stannar där en sekund. Bön kan ju se oerhört olika ut. Vi kan ju be länge och förhoppningsvis väl. Många ord, många ämnen. Vi kan också ha en helt annan typ av bön som heter den inre bönen, den kontemplativa bönen, som egentligen ska kokas ner till ett enda ord. Man kan sitta i en timme och egentligen bara ha ordet Jesus. Det vi hör här, det är den kontemplativa bönens, vad ska vi säga, nummer ett. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus, förbarma dig över mig. Jesus, min Herre, förbarma dig över mig. Jesus, förbarma dig över mig. Dessa få ord är stummen i praktiskt taget hela den ortodoxa kyrkans böneliv. En hel stor, jättelik kyrka bygger på de här orden som bön. De fördes till Europa. De har funnits ända sedan 300-talet, kända. De fördes till Europa via omvägar, Grekland, Ryssland och så vidare. En rysk munks bekännelse. Den kom till Sverige för inte så många år sedan med hjälp av den katolske munken, romersk-katolske munken Wilfried Stinnissen. Han kom från Belgien, han förde den med sig. Det var en av hans livs sura upplevelser. Jesus, jag ber om förbarmande, ditt förbarmande. Den här boken har vi gjort tillsammans, jag kommer att tala om den. Jag och Wilfried Stinnissen, där finns ett helt kapitel om detta som kallas Jesusbönen. När vi talar om Jesusbönen så talar vi om denna bön. Nu har vi nämnt det. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det här gänget som var med honom, de blev då irriterade. Det står som så här. Det som gick främst sa åt honom att vara håll tyst. Att vara tyst. Håll din mun, sa de helt enkelt. Till den blinde. Men han ropade ännu högre. Vad innebär det? Han bultade. Vi har läst i Bibeln hur det står bulta. Och det är det den blinde gör här. Och han upprepar ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare och frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Det heter Jesusfrågan. Vi har just klart av Jesusbönen. Här kommer Jesusfrågan. Frågan över alla frågor. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är Jesusfrågan. Och den blinde svarade, Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa det, du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket, de sjöng Guds lov. Och vad ropade de? Sjöng Guds lov och vad ropade de? Halleluja! Jag hörde ingenting. Alltså, vad ropade de? Halleluja! Halleluja! Vad vill vi säga här? Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, den blinde svarade, gör så att jag kan se igen. Det vill säga, han har förmodligen kunnat se. Han säger ju igen. Jag har skrivit en bok som heter Ett år med Jesus. Det är 67 predikningar, en för varje söndag, av en högkyrklig präst i Sverige som heter Bo Brander. Han är tämligen ofta i Finland för övrigt. Vi har skrivit den här Ett år med Jesus, predikningar och samtal. Det är 67 predikningar. Och efter varje predikan har jag ställt frågor till honom under en timme och han har svarat på dem. Sammanlagt har jag ställt 1100 frågor. Och han har givit 1100 svar om sina predikningar. Och det blev den här tjocka tegelstenen på 656 sidor. Och inte ens bokförläggaren, en from präst, han trodde någonting på den här boken. Han sa, den kan man postilla, den kan gå att sälja sådana här böcker. Alltså, den har sålt i 25 000 exemplar sedan dess. Det är den sjätte upplagan. Det sitter studiegrupper över hela landet. Bo Brander, han säger här på predikan för den här söndagen, så säger han att det här är två böner. Och vi kan be som den blinde mannen. Om vi kan be som den blinde mannen behöver vi inte be något annat under resten av hela vårt liv. Jesus, förbarma dig. Det räcker i den bönen som finns allt. Och så kommer då den andra frågan från den blinde. Jesus frågade, vad vill du jag ska göra? Ge mig synen åter. Det vill säga, han har sett. Han har sett. Han har sett himlen öppna sig. Han har sett färger. Han har sett molnen röra sig. Han har sett det underbara i livet. Men han har förlorat den synen. Han kan inte längre se det. Och nu kommer han inte på något annat att bättre att be om rent konkret än ge mig synen åter. Och för Jesus faller det sig enkelt. Du får din syn tillbaka. Din tro har hjälpt dig till detta. Den här texten, den handlar ju om en människa som söker Jesus. Men ett tema i Bibeln är ju att Jesus och Gud söker oss. Alla oss. Utan undantag. Alltså, i Bibelns berättelse på kärlekens väg med en blind man har vi en ensam blind man som söker Jesus hjälp och som får den. Och andra sidan så har vi Jesus som söker alla människor därför att han älskar alla. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas, står det i 1 Timoteus 2. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas. Gud söker därför oss alla. Han vill att alla ska rädda. Varför har inte Gud kommit? Varför har inte Jesus kommit tillbaka? Ett litet kul svar tycker jag på den frågan är, Jesus vill ge oss en chans till att bli ännu fler troende. Amen! Så listigt och så bra kan det vara. Vissa uttrycker då det här med att Gud älskar oss. Det kan komma, det står i hela Bibeln. Det går igenom hela kyrkan. Och det finns ofta orden brud och brudgum med. Det är väldigt vanliga ord i hela Bibeln. Från Gamla testamentet till de allra sista orden i Nya testamentet. Brud och brudgum. Det där har gjort att vi talar om brudmystik inom kristendomen. Och då är det så att på sina håll så kan det här med brudmystik uppfattas som lite... så där. Alltså, vissa kan uppfatta det. Det går ju rätt långt med den här brudmystiken på sina håll. Och brudandet och brudgummandet. Och bröllop som ska ingå. Alltså, då säger vissa, det måste vara något katolskt. I vart fall högkyrkligt. Vi kan känna lukten av rökelse ända hit. Och andra säger, det måste vara frikyrkligt. det absolut så är det frikyrkligt. Och de har fel. Det är jättefrikyrkligt. Det är nämligen en jättestor del av frikyrkans historia är byggd på det här. Det är rätt med fel. Det är inte katolskt. Det är inte frikyrkligt. Det är alltihopa. Det är alltihopa. Det går rakt genom hela. Och därför så sjöng vi. Kan vi få upp den där sången en gång till? De kommer från öst och väst. Jag blev så glad när du sjöng den. Kan vi få den en gång till? Ja, vi ska sjunga den. Vi ska absolut sjunga dem. Ja. Vi behöver bara ett, två. Två verser. Vi reser oss upp. De kommer från, varsågod. Kommer vi till andra versen och lägg nu märke till hur den lyder. Den du får skulle spela på bara. Det här, alltså, vi erinrar oss hur texten är. De kommer från stormigt hav. De kommer från törnesti. De kommer från berg. De kommer från dal. De kommer och Gud till dig att klädas i bröllopsskrud. Och möta sin brudgum. Själv. Wow. Då har vi det. Avslutning Kristus som på korset stann. Den vann som segerlön. Nu tar vi andra versen. Tack. Ni ser. Jag nämnde Wilfried Stinnesen. Han är karmelitmunk, bosatt, född i Belgien, bosatt i ett litet kloster utanför Landskrona. De är fyra bröder, två gamla och två yngre, fyra munkar alltså. De är inte bröder, de är munkar. Och de kallas inte munkar, de kallas bröder. Han är 86-87 år gammal. Pix med mört. Han är översatt till ungefär 40 språk. Han är läst över hela jordklotet. Där sitter en liten eremitisk munk på den skånska vischan och ett litet kloster. Och man läser honom över hela världen. Och vi har gjort den här boken tillsammans. Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro. Jag har gjort två samtalsböcker. Denna och den med Stinnesen. samtal om kristen tro. Vi träffas regelbundet för att föra samtal om den kristna tron. Och det blev, de här samtalen blev den här boken, Ansikte mot ansikte. Den finns för övrigt i pocket också. Och i ett samtal säger jag det där med brudmystiken. Det är en vacker bild. Då säger han med sin lite belgiska accent, det är en bild och den är vacker. Men det är inte bara en vacker bild. Det är verklighet. Och den här lille munken, 86-87 år gammal, det visar sig att han har en mycket konkret bild av vad det här handlar om. Det handlar nämligen, Gud kommer med ett fantastiskt erbjudande. Han vill faktiskt gifta sig med människan. Det är ett slags frieri. Alltså talet om brud och brudgum och bröllop, det är inte fantasi, det är inte bild enbart, det är verklighet. Gud vill gifta sig med mig och med dig och oss. Då blir frågan, vad svarar vi? Jesus friar, Gud friar till mig. Frågan är, varför svarar vi? Då vet vi att en del av befolkningen, mycket liten del, de säger, du finns inte. Om du skulle finnas så är du obehaglig. Jag tycker absolut inte om dig. Satan, nej. Adjö. Det är ateisterna det. Så har vi den här jättestora gruppen av oss, de allra flesta av oss människor som är lite tveksamma, gifta sig med Gud. Om de då kommer från mina hemtrakter i södra Sverige, i Skåne, så skulle de säga, ja, jag vet inte, jag känner dig inte så mycket. Vad jag vet har vi aldrig träffats. Och så har jag hört att du... Man får inte göra en massa kul saker när man är med dig. Kan du komma tillbaka om en månad eller så? Ja, det var svaret. Och andra säger ja. Gud tvingar oss inte att svara ja. Det finns inget tvång i det. Gud vill inte ha något tvångsäktenskap. Gud vill att vi ska gifta oss med honom av egen fri vilja. Det är helt centralt i vår tro. Vi är kristna av egen fri vilja. Inte på grund av tvång. Polisen står inte här ute och griper oss om vi inte är här. Hur jag fick in det. Samtidigt är det så att Gud ger ett äktenskapslöfte. Det kommer i absoluta slutet av Bibeln. Uppenbarelseboken, vi är på kapitel 22, det sista kapitlet i den sista boken. Det är bara några ord kvar av Bibeln. Då säger Jesus, den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Det är hans löfte. Säger vi ja, så ska vi fritt få dricka av livets vatten. Nu betyder det inte så mycket för oss kanske, omedelbart. För vi är ju vana vid att vi skruvar på en kran så kommer det vatten. Det är bara att hålla fram glaset så. Kommer det vatten? livgivande vatten. Men som jag sa, jag har jobbat 10 år i Afrika, söder om ekvator. Som filmar och som predikant och lite annat. I Sydafrika, i Tanzania, i Rwanda. Och jag har ju varit i områden där det inte har regnat på flera år. Jag har varit ute på afrikansk stepp där det inte har kommit en droppe regn på 3-4 år. Där kvinnorna eller barnen i regel om 2 får gå långa, långa, långa sträckor i dammig värme för att få en droppe vatten. För oss är det självklart. För dem är det absolut inte självklart. Jesus lovar, ni som törstar, ni ska få vatten. Och det kan vara vi rika svenskar som ändå törstar efter livets vatten. Eller det kan vara uttörstade, utfattiga afrikaner som är fulla av andligt liv. Men som vet att törst är. Och vi vet alla vad det innebär. Den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Därför heter min bok Förvandlingar. Från död till liv. Det finns många skäl. Detta är ett skäl. Det handlar om förvandlingar. Jag förvandlas till en som säger ja. Jag förvandlas till kristen. Därmed får jag vatten att dricka. Därmed så slutar min törst att vara törst. Därmed så får jag livets vatten. Jag får livet. Jag går från död till liv. Amen. När vi talar om förvandlingar, förvandling, då är det lätt att vi hamnar i tal om stora förvandlingar. De stora förvandlingar som förändrar livet, som förändrar historien, som har förändrat kulturer. Vi kan till exempel tala om fiskaren Simon, en fiskare i Genesarets sjö. Hur mycket visste han, hur mycket kunde han? Mycket lite. Obildad, han blev Petrus. Han fick himmelsrikets nycklar. Jesus gav honom nycklarna till himmelriket. Och idag står denna obildade fiskare, staty, utanför eller i massor av kyrkor i världen. När vi är på Petrusplatsen i Rom så är vi på hans. På hans torg. Saul. Han älskade Gud. Men han hatade Jesus. Och han förföljde Jesus. Han förföljde den första församlingen. Han var med när man stenade de första kristna. Och han hade så mycket blod på händerna att det dröp, han säger det själv så småningom. Det dröp av blod om hans händer och han begav sig till Damaskus för att jaga tag på ännu fler kristna som man kunde ha ännu mer död på. Och då kommer denna röst från himlen, pow, till honom. Saul, varför förföljer du mig? Där kommer hans omvändelse. Han ger sig ut i öknen för att tänka på saken i 3 år. Och när han kommer tillbaka så är Saul förvandlad till Paulus. Han är den Paulus som skriver en stor del av Nya testamentet. Det är han, den Paulus, som skriver de här breven. Väldigt, väldigt många av dem. Den Saul som jagade Jesus, som hade ihjäl de kristna, blir Paulus, förvandlad till Paulus, som blir den största aposteln, den största evangelisten, den största missionären av alla missionärer. Det är han som för Jesus, budskapet om Jesus ut över jorden. Vi kan tala om John Newton, född 1779. Han hade ett av de äckligaste, hemskaste jobb som man kan tänka sig. Han var stavhandlare. Han ägde stavskepp. Han forslade afrikaner liggande, packade som siller från de afrikanska kusterna över Atlanten. Och de dog. Han kunde göra hur han ville med dem. Och han gjorde det. Och sedan så sålde han dem. Så blev han omvänd till kristen tro. Han blev präst. Han började skriva sånger. Bland annat skrev han Oändlig nåd. Han skrev alltså den sång som kanske har dragit mer folk till kristendomen än någon annan sång. Den skrevs av en före detta slavhandlare. Det är inte fel att berätta om dem här. Jag själv älskar dem. Men om vi fastnar i det, vilket är lätt hänt, då är det fel. Sa jag vilken sång han skrev? Oändlig nåd. Amazing Grace. Om vi fastnar i det, vilket är lätt hänt, då är det fel. Därför att då finns det risk att vi glömmer att under och underverk som du talade om inte bara är de här gigantiska sakerna, utan också är sådant som händer här och händer oss, i vårt liv, i vår församling, som händer mig, som händer dig. Och den här boken Förvandlingar, den innehåller en del sådana här så handlar om sådana här, så att säga, vardagliga underverk som inte har blivit vardag, så att säga. Jag ska berätta om tre stycken. Jag är ute på turné och talar i kyrka efter kyrka över boken Ansikte mot ansikte, och ett av budskapen där, nämligen det som vi började med, för vår Gud är allting möjligt. Jag talar om den här boken på möte efter möte på temat Gud kan förvandla allt, som slutar i sentensen Gud kan bygga en katedral av krus. Och jag är någonstans i Mellansverige och jag ska tala. Det är en frikyrka och det är väldigt mycket folk där ute, och jag är i sakristian eller vad det nu heter i de sammanhangen. Jag är där tillsammans med pastorn och vi ska precis gå in. Då lutar sig pastorn fram till mig och säger: det finns en sak som jag skulle vilja berätta för dig som du kanske borde känna till. Jaha. Jag har suttit många år i fängelse. Och bland annat har jag suttit 4 år på Kumla. Och därefter så går vi in. Och han sätter sig på pastorns plats i den kyrkan, nämligen där. Och jag talar i 1,5 timme om att Gud kan förvandla allt. Gud kan till och med bygga en katedral av grus. Och där sitter pastorn som har varit på Kumla i flera år. Nästa dag är jag i en annan församling 10 mil därifrån. Och jag berättar den här historien. Och det är fullt med folk. Och då är där en stor tjockmagad man längst ner i lokalen. Står upp hela tiden. Och plötsligt så sträcker han upp handen. Och så säger han: jag heter Nisse. Och jag har suttit i fängelse i 21 år. För 7 år sedan blev jag frälst. Idag så fick jag ett jobb. Jag känner mig som det där gruset som blev en katedral. Jag känner mig som den där katedralen som munken talar om. Bam! Och det kommer ett halleluja. Som jag trodde skulle bli det starkaste jag hade hört hela mitt liv. Det var det inte. Ett halvt år senare så är jag i Karlstad i Värmland. Och talar i Korskyrkan. Och jag berättar om de här två. Jag pratar om Tommy. Som hade blivit pastor. Och jag pratar om Nisse. Då är det en dam på tredje raden som viftar lite. För jag säger någonting? Ja, ja, det går bra. Jag är Nisses mamma. Och så samlar hon sig så kommer det. Och jag har en rolig sak att berätta. Nisse, han har kommit in på högskolan och han ska bli pastor. Wow! Då välter ju hela det där huset ju. Hela den där kyrkan. Taket är bara pjum! Jag har intervjuat de här två var för sig i den här boken. Där de får berätta om sina historier. Tommy, den första, han var kassaskåpssprängare. Han var bankrånare och han blev så småningom internationell knarkhandlare. Och för detta fick han bland annat 4 år på Kumla. Nu har han varit pastor i den här församlingen i 12 år. Hur länge har du varit pastor? 15, ja. Sådär. Han är i den närmaste, Tommy, han är i den närmaste den klassen, alltså 12 år. Den andra, Nisse, han är mördare. Inte nog med det, han är rånmördare. Inte nog med det, det var inte ett händelsevis rån. Det var ett överlagt rånmord. Han fick 21 år för överlagt rånmord. Nu har han gått och blivit frälst för 7, 8, 9 år sedan. Nu går han sista terminen på pastorsutbildningen. Han har redan anbud om 2 stycken uppdrag som man får när han kommer ut. Om en vecka ska vi träffas i Jönköping och tala på ett möte nästa lördag. De har samma, det kommer att komma tusentals människor dit. Alltså. I vart fall 100-tals. De berättar om sina liv som blev förvandlade. I församlingen, i fängelset, i den här vardagliga miljön. Den här boken, den börjar faktiskt här, i Sion. I första kapitlet, första raden, första rubriken heter "Dörren öppnas", underrubrik "På ett möte i Vasa". Och jag skriver den första meningen: det är en onsdag i november 2011. Jag ska tala i Sionkyrkan i Vasa, centrum för svensktalande Österbotten, Finland. Och jag har varit här en gång tidigare då. Det andra gången jag är här, den gången jag nu talar om, i januari, i november 2011. Och jag sitter så här så jag ser mötesdeltagarna komma. Och allt ser ut precis som vanligt. Fullständigt normalt. Då kommer det in en kvinna. Det finns ingenting alltså i hennes yttre som skulle... Det finns någonting som gör att jag omedelbart lägger märke till henne. Därför att det verkar inte som om hon har varit här tidigare. Det verkar inte som om hon känner någon. Och jag sitter och tittar så med halvslutna ögon. Men jag iakttar ju ändå att hon kollar runt och hon går framåt här. Och kommer närmare och närmare. Och sen gör hon det som blir alldeles tydligt. Hon är inte van vid att gå i den här kyrkan. Hon sätter sig nämligen på pastors plats. Alltså, hon är inte van. Vi har ju en massa sådana konventioner i kyrkorna som gör att om man inte är van så det är lätt hänt att man gör fel inom situationstecken. Man gör fel. I värsta fall så blir man sedan utfryst. Men hon kommer fram och sätter sig på första plats. Där sitter pastorn. Och i den andra änden sitter Sonja. Och damen sitter i mitten. Och jag drar igång. Och talar. Och jag ser hur hon lyssnar. Och så börjar hon ge ljud ifrån sig. Jag hör att hon säger, kan det vara så? Det har jag aldrig tänkt på. Och i övrigt säger hon fullständigt normal ut. Hon ser bra ut. Verkligen en snygg kvinna. Men hon sitter 2 meter framför mig och muttrar. Och tittar med stora ögon och säger, kan det vara så? Och sedan är det slut och vi går ut och ställer oss där ute och det är lite fotografer och lite journalister som missar allting den dagen. Och så är det några andra. Och så kommer hon fram och säger, det är så roligt! Det är hon fullständigt strålar. Det är så roligt! Jag kommer hit av misstag! Jag kommer hit av misstag och så har jag fått höra om Jesus. Det är så roligt, så roligt, så roligt. Anna som sitter där bakom. Ja, så hon kommer in och jag uppsöker Ulf Ekman som är en vän och en av mina samtalspartners i Livets Ord. Jag söker upp honom och jag berättar den här historien om Anna och frågar, vad är det som händer? Varpå vi ger oss in i en teologisk diskussion. Vi har ju behov att veta vad som händer. Blir hon frälst? Ja. Inte enligt våra definitioner. Inte igen. Blir hon kallad? Det låter mer rimligt. Får hon en kallelse? Får hon en inbjudan? Ja. Ah, nu hänger alltså allt på hur hon svarar. Ja. Nu hänger allt på om hon säger nja. Eller nej. Eller kom tillbaka med månad. Eller någonting sådant. Och sedan dess har Anna sagt ja. Och du är en välsignelse för oss alla som har fått vara med och följa dig i detta. Inte minst för mig som har fått lov att skriva om dig. Och som har fått lov att berätta om dig. Tack så hemskt mycket för det, Anna. Gud välsigne dig. Förvandlad av misstag. I Sion. I Vasa. Ja. På ett sätt så får vi alla dricka av det här goda livgivande vattnet som Jesus talar om. På ett sätt så får vi alla sitta i närheten av denna källa och bara klunka på av livgivande vatten. Det gäller onda som goda, frälsta som ofrälsta. Alla får ta del av Gud, det vi kristna kallar Guds rika gåvor. Vi kan, de flesta av oss, andas, gå, tala, känna, skriva, läsa. Vi somnar och vi vaknar. Så vi får barn och barnbarn. Alla får ta del. För många är det här så självklart att det blir självklart. För många så blir detta mer eller mindre nästan som en rättighet. En självklarhet och en rättighet. Och det händer någonting med denna rika gåva som vi får då. Nämligen att den banaliseras, den bagatelliseras. Det fantastiska tas bort från den. Hur många av oss tänker varje andetag vi det här vi inte gör? Vi kan inte tänka på att varje gång vi hämtar andan så händer någon miljard olika saker in i min kropp, in i min hjärna som gör att jag kommer andas en gång till. Detta håller mig vid liv. Detta gör att jag lever. Men jag tänker inte på det. Men det är fullständigt mirakulöst. Den frikyrkligt baserade svenska tidningen Dagen frågade den katolske biskopen Anders Arborelius i en intervju: vilken är den största synden? Den katolske biskopen svarar: den största synden för obetänksamhet. Att vi tänker så lite på allt gott vi fått och är så lite medvetna om livets möjligheter. Den största synden är att vi inte ser och inte bryr oss om att vi dagligen står i ett regn av underbara gåvor. Och då frågar reportern: om vi ignorerar detta regn av underbara gåvor, vad händer då med oss och med våra liv? Han svarar: jag ser det i den folksjukdom som kallas kollektiv depression. November i själen. Livsleda. När vi glömmer vilket fantastiskt äventyr som hela tiden vi är indragna i. När vi glömmer det fantastiska i att vi kan andas, i att vi kan gå, etc. etc. Det är då vi drabbas av livsleda. Det är vår skyldighet och det är vår möjlighet som kristna att påminna oss mer än alla andra. Påminna andra om detta. Vi lever mitt uppe i ett underverk. Mitt uppe i ständigt pågående underverk. Amen. För ett tag sedan inträffade en händelse som i ett enda dag innebar att jag inte längre kunde ta någonting för givet. Det var den 24-25 april förra året. Jag hade arbetat väldigt hårt, det har jag alltid gjort. Jag hade arbetat ovanligt hårt den här tiden. Jag hade varit på resor. Jag kom direkt från en resa i Tanzania, Rwanda och Kongo. Jag hade varit sjuk, jag hade varit ute på turné, jag hade varit ute och talat på över 300 församlingar. Jag hade skrivit högar med böcker. Och jag hade gjort en massa annat som ingår i mitt liv. nu skulle jag ta det lugnt. Den 24 april. Nu skulle jag koppla av. Nu skulle jag koppla av med att skriva en bok. Nämligen den här boken. Då får jag 3 strokes som alla gick upp i hjärnan. Jag kördes i ambulans efter de 2 till universitetssjukhuset i Malmö. Ett stort och fint universitetssjukhus. Där får jag den 3 stroken. Går rakt upp in i hjärnan. Jag hör hur en av läkarna säger, vi måste ringa Lund. Jag hör hur de ringer till Lund, universitetssjukhuset i Lund, neurologen, och säger, vi har en kille här som vi inte klarar. Kan vi köra honom till er? Och så körs jag i ambulans till neurologen i Lund. Och de är i suverän klass. Bland annat därför att de kan operera komplicerade hjärnskador. Och tydligen var det så att jag hade en komplicerad hjärnskada. Och realiteten var att de kanske skulle behöva operera mig inne i hjärnan. Och realiteten var således att jag befann mig i livsfara. Att jag kanske skulle dö. För mig är det inget ovanligt att vara nära att dö. Jag har varit reporter hela mitt liv. Jag har varit i krig, i revolutioner. Jag var med att bygga en safarianläggning i Sydafrika och filma den. Jag höll på att bli mosad både av lejon och elefanter där nere. Det var inte kul att stå emot beväpnade rånare i Johannesburg. Eller jag låg i Beirut, så låg jag med händerna över huvudet så här. Medan skotten haglade runt omkring mig. Men allt sånt där går ju väldigt fort. Säger det från gevär. Här låg jag liksom i dygn, 1,5 dygn och stirrade döden, min egen död i vitögat, timme efter timme. Det var någonting helt annat. Det var någonting helt annat. Under den tiden så var jag dessutom förlamad i hela min kropp. Och jag kunde inte göra någonting. Det enda jag kunde göra, det var att jag ju faktiskt kunde be. Och jag bad en enkel liten bön. Bara några få ord. En sån där liten fåordig Jesusbön. Jesus, jag överlämnar mig i dina händer. Och så upprepade jag denna bön gång på gång. Jesus, jag överlämnar mig i dina händer. Jag hade aldrig bett med dessa ord tidigare. Nu bad jag den här lilla bönen gång på gång. Läkarna hade sagt att det fanns 3 alternativ. Alla 3 innebar en risk, större eller mindre. Ett alternativ var, som jag sa, operation. På morgonen därpå så var det ju 1,5 dygn sedan jag hade fått den där stroken. Då bestämde de sig för att nu var det dags. Jag skulle ner och opereras. Så de klädde av mig, de badade mig, så jag blev ren och fin, luktade gott. Och så klädde de mig i vita kläder, vit särk, så jag såg ut som en ängel. Och sen körde de mig i de här kulvertarna genom hela det här jättestora sjukhuset. Och kom in i en röntgensal. Med massor av sådana här stora järn, röntgenapparaturer. Så som torktumlare, gigantiska. Och de körde in mig i en sån där torktumlare, huvudet före. Och jag låg där inne. Och jag var ju helt, jag hade ingen som helst möjlighet att påverka situationen själv. Jag hade ingen som helst kraft själv. Jag hade ingen som helst makt själv. Jag kunde inte göra någonting själv. Och då kom bönen där igen. Gode Gud, jag lägger mitt liv i dina händer. Jesus, jag lägger mitt liv i dina händer. Och så gick det. Jag själv hade intrycket av att vara bara några minuter. Men det fanns anhöriga till mig där. Min dotter är läkare. En av mina döttrar är läkare, superläkare. Och hon var med där. Hon fattade inga beslut. Men hon var med i hela den här processen. Det tog flera timmar. Under de timmarna så bad jag. Och det hände någonting som fyllde mig med förundran. Jag var ju så nära döden. Men jag såg inte mörker. Jag såg bara ljus. Jag kände ingen rädsla. Jag kände bara en stor frid. Efter flera timmar så kom läkarna ut. Och jag låg och studerade. Jag kunde ju se där. De satt inne i sitt rum och studerade min hjärna på stora bilder. Jag visste att det här handlar om liv och död. Och till slut kom de ut. Och så sa de, det var. Blodpropparna har stabiliserat sig. Vi kan se att de har intagit ett stabilt läge. De är inte längre akut farliga. Vi behöver inte operera dig. Vi kan behandla dig med andra medel. Med det jag går på nu, mediciner. Adjö. Och iväg så rullades jag i mina vita änglakläder tillbaka till avdelningen. Jag hade klarat döden. Jag var inte, jag dog inte, men jag var ju fortfarande vid det kritiska läget. Jag var ju nämligen i som hotet var att jag kunde bli som ett kolli. Jag hade levt hela mitt liv. Ett nästan hyperaktivt liv. Jag har i hela mitt liv skrivit, talat, jobbat på televisionen, på tidningar, haft de största tv-programmen år efter år, jobbat på de största tidningarna, skrivit böcker, varit ute och talat på hundratals sådana här möten, hundratals, det har kommit hundratusentals människor. Miljoner och miljoner hade tittat på de där televisionsprogrammen. Hela tiden. Ah, högt tempo. Och nu så låg jag ner och kunde inte göra någonting. Jag kunde inte läsa. Jag kunde inte skriva. Jag kunde inte tala. Jag kunde inte äta. Om jag försökte äta så hamnade maten upp i håret. Jag kunde inte stå. Jag kunde inte gå. Jag kunde ingenting. Och jag förstod att så här kan mitt liv nu bli. I så fall blev mitt liv totalt förvandlat. Men till det sämre. Jag blev vad man brukar på svenska kalla blev. Jag brukar det man på svenska brukar säga. Jag blev en grönsak. Varför det heter så, det vet jag inte. Men det är så man säger. Jag blev en grönsak. Ett kolli. I den situationen reagerade jag på två olika sätt. Det ena var att jag fortsatte att be Jesus, jag lägger mitt liv i dina händer. Och nu kunde jag inte släppa den där bönen. Den kom hela tiden. Det var bara underbart att få be den. Det andra var att jag började tillämpa de metoder som modern hjärnforskning säger att man ska använda vid den här typen av strokefall. Jag själv hade inte en aning, men intuitivt gjorde jag rätt. Helt kort om bakgrunden. Det är inte bara gamla gubbar som har levt hårt i hela sitt liv som får strokes. Jag tror vi ser på listan här om en tjej. Kan det vara så? Stroke. På den avdelning där jag låg i 8 veckor sedan så fanns det unga kvinnor som hade fått stroke. I USA fanns en mycket känd hjärnforskare, professor på ett universitet, specialist på hjärnan och på stroke. Hon fick stroke. Mycket allvarligt. När hon låg och blev behandlad såg hon saker och ting som hon inte hade känt till tidigare, som man inte kände till tidigare. Man såg att hjärnan fungerade annorlunda än vad man hade trott. Hittills hade man trott att hjärnan var en stor datamaskin. Och var den skadad så var den skadad. Det fanns mycket att göra åt det. Hon upptäckte att det fanns som en massa USB-uttag. Där inne fanns alltså lite USB-minnen där inne, som innehöll minnen av hur man går, hur man talar. Det fanns bara ett aber med de här USB-minnena, som jag kallar dem. Man måste sätta igång dem omedelbart. Man måste bli aktiv omedelbart. Jag hade inte en aning om det, men jag gjorde det. Om ingen läkare hindrade mig. Ingen personal hindrade mig. Jag ska ta 3 exempel. Jag kunde inte gå. Bredvid min säng så stod en sån här rollator. Och hur mycket älskar man en rollator? I det läget där man har kunnat gå i hela sitt liv. Och jag tittade surs på den där rollatorn. Dag 1. Dag 2 så sträckte jag ut händerna och tog om den så där. Och dag 3 så tog jag ett steg framåt. Och jag trodde ju att jorden skulle öppna sig under mig. Det var något av det mer hemskaste jag hade gjort i hela mitt liv. Men jag hade gjort det. Lite senare, 4 veckor senare, så promenerade jag ensam runt hela anläggningen i skogen. Jag hade plockat fram det där USB-minnet. Jag kunde inte läsa. Jag har läst hela mitt liv. När jag låg där så fick jag tidningen Svenska Dagbladet i min hand. Och jag skriver sedan 100 år tillbaka på Svenska Dagbladets fina ledarsida. Och jag försökte nu läsa Svenska Dagbladets fina ledarsida. Jag förstod inte ett ord. Men jag gav inte upp. Jag höll tidningen åt sidan och stod tillbaka och läste samma mening. Och samma mening igen några timmar senare. Och till slut så förstod jag att det stod i den där meningen. Det var början på det hela. 8 veckor senare hade jag läst 1700 sidor litteratur. Det fanns där det här är ju underbart. Fattar ni så underbart det här? Alltså, Gud, inte nog med att han skapar hjärnan. Han skapar USB-minnen inne i hjärnan också. Jag kunde inte skriva. Och jag har skrivit i hela mitt liv. Jag bad att få penna och papper. Och jag skrev med mycket stor möda några få ord. De finns på insidan här av fliken till min bok. Där står lördag, inkom 24/4/2012 efter stroke. Sjukhus efter stroke. Nästan oläsligt. Men jag hade skrivit orden. 2 veckor efter det att jag hade skrivit de här orden så lämnade jag till förlaget det som skulle bli kapitel nummer 6 i den här boken. Jag drabbas av stroke och inre frid. Några månader senare så lämnar jag in en färdig manuskript. Och här sitter jag nu i februari i Vasa, i Östbotten, och talar om detta. Det är helt osannolikt. Ja, men det kan det hända. Jo, vi har ju en Gud, för vår Gud är allting möjligt. Och så bra att vi också bad för läkarna. Och så, wow! Wow! Med detta så förvandlades ju stroken till någonting som jag hade en positiv bild av. Jag såg att det här har en andlig betydelse för mig. Därför att när allt detta hände med min kropp, så hände också någonting med min själ. Jag funderade mycket över min bön. Och vad var det för slags bön? Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag fick inte riktigt kläm på det. Så kom mina äldsta barnbarn, 9 och 11 månader, ut till sjukhuset. Jag har skrivit händelsen i min bok. Det är en ljuvlig söndag i maj. Jag sitter med delar av min familj i solen utanför mitt rum på sjukhuset. På avstånd ser man Ringsjön genom bokarnas skära grönska. Vi dricker kaffe och äter rulltårta. Mina 2 äldsta barnbarn leker på verandan. 2 flickor, den ena 9, den andra 11. Det är första gången efter stroken jag ser dem. De står, och här kommer det, de står med ryggen mot sin mamma och pappa. De sluter ögonen. Det är fusk att kisa det allra minsta. De låter sig falla bakåt, raka i kroppen, armarna in till sidorna, ögonen slutna. De litar fullständigt på att mor eller far skulle ta emot dem i fallet. När det sker gång på gång öppnar de ögonen och skrattar i solen. Att falla lekarna. Att falla lekarna. Alltså det vill säga, man står upp och så blundar man så hårdast man kan och så bara låter man sig falla bakåt. Och jag menar, det är en fullständigt livsfarlig situation. Man kan stå ihjäl, säger jag ju. Men de här trygga svenska barnen, de är fullständigt övertygade om att liksom mor och far står här bakom dem och håller ut sina armar och tar emot dem. Faller, tar emot. Alltså, de kommer inte på idén att mor skulle säga, nej, nu bryr jag mig inte om det. Alltså, det finns ju inte det. Och plötsligt förstår jag att de har fullständig tillit. De litar fullständigt till att mor och far står där. Och jag förstår fullständigt vad jag har bett om. Gode Gud, jag lägger mitt liv i dina händer. Ge mig tillit. Ge mig tillit att lita på dig. Att vara säker på att när jag faller så finns du där. För att ta emot mig. Jag bad. Och jag blev ännu lågor. Jag blev så glad, så glad. Åh, tillit. Det är klart jag har ordet känner jag till. Men det har aldrig egentligen haft någon särskilt stor betydelse för mig. Och det är ju så med rätt många av de här kristna stora orden. Att vi känner till dem. Och vi kan ju använda dem. Och vi kan be med dem. Men det är inte alltid att vi vet vad de betyder. Vi kan inte redogöra för hur man från 300-talet fram till idag har utvecklat olika förståelser för de här orden. Det är inte alltid man kommer ihåg ens i pingstkyrkan hur det var i pingstkyrkan i början av 1900-talet. Och jag råkade ut för en stor överraskning i mål och tillit. Jag går nämligen in i Bibeln och det finns inte i Bibeln. Jag står upp det i det som är ett fint ord, heter konkordans. Det är bibelord. Man får berätta att det är vad det betyder och vad det står och allt sånt där. Det är därför det ibland verkar som vi kan någonting. Vi har varit inne och tjuvkikat hela tiden i konkurrenserna. Jag hade tittat i de här konkurrenserna och ordet tillit, det fanns en gång i Gamla testamentet och en gång i Nya testamentets slut. Och jag blev närmast lite arg. Hur kan du missa ett sånt här ord? Då åker jag hem när jag ska på permission hem och tar taxi hem 4 mil. Och så åker vi förbi Brud Wilfrids kloster. Och så stannar jag taxin. Och så ringer jag på. Och han kommer och öppnar. Välkommen. Och jag berättar för honom. Jag har hittat ett underbart ord. Tillit. Det finns inte i Bibeln. Varför finns inte det i Bibeln? Då tittar den lilla munken på mig. Och säger på sin belgisk-svenska. Men tillit är ett stort bibliskt ord. Ja, men det finns inte, säger jag. Nej, det finns inte. Därför att vi använder det inte. Vi säger istället tro. Men det är exakt samma sak. Tro, det är övertygelsen i grunden om att vi blir emottagna. När vi faller. Om vi faller. När vi faller. Jag ska sluta med att börja läsa ytterligare några rader. För mig, där i slutet på boken, sista sidorna, för mig innebär min stroke en positiv vändpunkt i mitt liv. Jag upplever att jag har fått ett nytt liv. Jag har fått möjlighet till ett nytt liv. Det vill säga, om jag säger ja. Om jag säger ja, så har jag fått möjligheter till ett nytt liv. Jag påstår inte att detta dagligen och stundligen fyller mig med glädje och tacksamhet, med jubel och fanfar. Det vore att ljuga. Så är det ibland. Men inte alltid. Däremot, sedan dess domineras mitt inre liv till exempel av en slags stilla eftertanke. Och det är något helt nytt i mitt liv. Vad är stilla eftertanke? Det är till exempel att inse att jag måste vara försiktig med att säga och tänka sådana ord som sedan och aldrig i livet. Alltså, hur är det vi gör med våra liv då? När vi talade om gåvor. Vi har det här, fått det här livet, en fantastisk gåva. Och sedan ägnar vi tid att säga sedan. Eller säga aldrig i livet. Jag får kanske bara en chans till. Och den chansen är just nu. Inte imorgon. Inte sedan. Och det kan vara livsviktigt att ta den chansen just nu. Allt annat känns som en illusion. Livet är nu. Inte sedan. Och i vår bekväma del av världen är det väldigt lätt att skjuta det här till sedan. Därför att ingenting kommer att hända oss nu. Ingenting är farligt nu. Det är ju så vi upplever det. Det kommer inte fram någon galning och skjuter ner oss allihopa. Det hände i Oslo för alldeles. Jag tror att det är en gåva att någon gång få vara nära att dö. I bästa fall ökade känslan av värdet i att leva. Det självklara är inte längre självklart. För 4 månader sedan kunde jag inte stå, inte gå, inte äta, inte läsa, inte skriva. Det självklara var inte längre självklart. Nu kan jag äta, stå, gå, läsa, skriva och mycket annat. Och det har blivit självklart att det inte är självklart. Jag tackar läkarna och vetenskapen för den ena handens jobb. Och jag tackar Gud för alltihopa. Tack för att ni lyssnade.